Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hjärtligt välkomna tillbaka. Ja, man säger ju tillbaka.
Ja.
Vi kommer ju alltid tillbaka.
Vi gör faktiskt det. Vi är som en boomerang.
Ja, lite så.
Du kan kasta iväg oss, men vi kommer fan alltid tillbaka.
Så man kan ju inte säga välkommen till Sanningen måste fram.
Nej, man kan säga välkommen tillbaka till Sanningen måste fram.
Ja, och nu sa jag det. Så välkomna tillbaka alla som lyssnar.
Välkommen tillbaka alla som lyssnar. Nu sa jag det också.
Ja, så nu är de verkligen hjärtligt välkomna.
Du, förra veckan så hade vi ju ett avsnitt bara med Jonna. Det blev ju ett jättefint och intimt avsnitt.
Ja, nu öppnade sig väldigt mycket faktiskt. Ja. Mer än vad jag trodde när jag lyssnade.
Ja, jättefint. Så därför tänkte vi att då kör vi den här veckan ett avsnitt med bara dig.
Ja.
För det blir ju, även om när vi är alla tre så kan man ju köra mer intima avsnitt. Men det blir ju ändå lite skillnad när vi bara är två. Och när vi pratar verkligen om sådär, om barndom och sånt. Vilket vi ska göra med dig idag ju.
Ja, det blir ju mer...
Det blir ju mer lite som en intervju nästan ju.
Ja.
När jag ställer lite frågor och sånt.
Verkligen.
Men jag vet ju att du också tycker att det är lite jobbigt det vi ska göra idag.
Ja, det är inte favoritgenren utav medverkningar om man säger så.
Men du kände ändå att du är fit for fight för att köra?
Ja, alltså jag har ju tagit hem alla mina papper igen.
Precis.
Ett litet måste nästan.
Jag berättar varför du har, för du sitter med en tjock lunta sospapper framför dig i poddstudion idag.
Och en liten del av dem.
Ja, det här är ju liksom, ni vet när man ska fylla på ark i en skrivare, en sån här tjock bunta.
Ja, sån här A4-papper.
Exakt.
Du köper en hel bunt.
Exakt, den luntan som du sitter framför mig nu är ju dubbelt så tjock som en sån.
Ja, och det här är bara barndomen.
Precis, sen så, finns det en för...
Ungdomen,
ja.
Halvt vuxenlivet,
ja.
Och
en för nutid.
Nej, inte nutid. Så mycket med socialen har jag inte haft i nutid.
Som tur är.
Nej, men det är flera tusen sidor papper.
Ja, det är ju fan inte klokt. Men vet du, ska vi utan vidare snack bara dra igång veckans avsnitt?
Ja, det gör vi.
Kanske på ett lite allvarligare sätt och inte... Nu kör vi igång våran podd!
Nu tog du ju den ändå.
Nu gjorde jag det
för
ändå.
Att du ville ha den.
Yep.
Ja, kör lite allvarsamt då.
Okej, nu kör vi igång våran podd.
Du ställde ju en fråga men du tog aldrig reda på svaret. Du frågade väl varför jag hade pappren här. Och sen beskrev du bara hur många papper det var. Och sen bara, nu kör vi podden.
Ja, osammanhängande.
Ja, vilken dålig intervjuare liksom. Du glömmer bort frågan.
Du, berätta, varför sitter du med den här tjocka luntan framför dig?
Vi ska börja komma igång med filmen om mitt liv. Så för att bygga trovärdighet och basera på verkliga händelser så behöver man ju ta ut dokumentering utav verkliga händelser också.
Och hur känns det då att göra liksom research på dig själv blir det nästan då ju?
Jag kommer göra det ganska löst och lämna det vidare till en fruktansvärt duktig dokumentärproducent som kommer grotta ner sig mer i det. För jag mår inte bra när jag pillar i det här liksom.
Men ska det här bli en dokumentärfilm eller ska det bli en spelfilm?
En spelfilm. Men, det är min tanke i alla fall.
Ja, men du måste ändå ha någon som liksom går igenom det och lägger in någon slags... Det här ska vi ha med... Han omvandlar de här sospapperna till någon slags manus då, eller?
Precis. Och jag har ju tänkt att många tänker sig en spelfilm om mitt liv att det ska vara ända till nutid.
Mm.
Utan jag tänker ju endast barndomen. Men att man ändå lämnar det hoppfullt på något sätt. Men det är ju här det finns absolut... potential att göra någonting som verkligen berör. Någonting som både är tragiskt, hemskt men kanske går att titta på för att man vet vart jag är i nutid. Jag vet inte om den här filmen har gått att göra om jag strök med.
Nej, det är det som är så skönt. Hur tragiskt det än är så vet man ju att det har gått bra.
Ja, och då tror jag man kan uthärda det här tragiska. Jag tror att det här hade varit helt omöjligt att titta på överhuvudtaget. om man så här visste bara, nej, men han tog livet av sig när han var 20.
Ja, för fan, då är det mörkt.
Då är det riktigt mörkt.
Ja, då blir det svårt att göra film. Men jag tänkte vi börjar lite som vi gjorde med Jonna förra veckan. Att vi börjar med lite bakgrund. Och så kommer ju papperna liksom vävas in i historien beroende på var vi är ju.
Eller? Ja, verkligen.
Så vi börjar där. Vart är du född någonstans?
Jag är född på Motala lasarett. Jag tror Jonna också är född där, va?
Mm. Mm.
Alla Östergötlands barn kommer från Motala lasarett.
Är det så? Ja. Det enda sjukhuset eller BB som finns i upptagningsområdet då?
Mm, ja, Norrköping har väl också.
Mm.
Ja, det har de ju. Alltså, båda mina barn är födda där, så uppenbarligen så har de det.
Men är du först i barnskaran eller är du en i mitten? Eller hur såg familjekonstellationen ut när du växte upp?
Jag var ut först. Mm. Jag var snabb.
Du var snabb.
Nej, men jag är ju den enda som är ett ensamt syskon. Jag har ju två syskon på min pappas sida som han har med en kvinna som heter Kai.
Mm.
Och det är ju Carolina Daniel,
yeah,
som är födda 91 och 96 tror jag.
Mm.
Och sedan så har jag ju Kristoffer, Amanda och Jakob, varav Amanda och Jakob är ju tvillingar,
yeah,
som är på mammas sida, som hon har med en man som heter Thomas. För övrigt samma namn som min pappa.
Det är väldigt många barn.
Ja, och de är födda 89 och 91, tvillingarna.
Okej, okay, så du, och okay, hur gammal är Krille?
Krille är född 89.
89.
Sen har jag ju tre syskon som är födda samma år. Bara att de är från olika konstellationer. Jag är Amanda och Jakob födda 91 på mammans sida.
Mm.
Och sen har jag Caroline som är född 91 på pappas sida.
Okej.
Okay. Många 91-er.
Ja, verkligen. Men hur skulle du beskriva din barndom? Vad är ditt första minne?
Mitt allra första minne är att jag sitter under ett köksbord och gråter.
Okej. Okay. Hur gammal var du då ungefär?
6 kanske, om jag gissar.
Mm.
Det är väldigt lösa minnen, korta fragment nästan bara.
Mm.
Jag har inget sånt här längre minne, utan det är väldigt lösryckta fragment.
Och minns du varför du satt under det där köksbordet och grät?
Det var väl alltså trauman kring saker som hade hänt i hemmet. Och när jag sitter under köksbordet, jag tror att det är antingen en vecka innan eller kanske till och med dagen innan det här då första anteckningstilläggsbladet i mina journaler skrivs. Det skrivs alltså 1994-02-14, det är alltså den 14 februari 1994, samma år då som Jonna föddes.
Mm. Och vad står det, för det är första gången som din familj då kommer i kontakt med SOS?
Ja, och det är det här som är så konstigt, för i min värld så flyttade jag när jag var 6 år.
Mm.
Men jag ser ju här att jag var 8, skulle fylla 9.
Okej, okay, så du trodde att du flyttade tidigare än vad du faktiskt gjorde?
Ja, betydligt tidigare, för i min värld så har jag alltid varit runt 6 år.
Mm.
Jag vet inte om det är någon blackout där, att det är bara väldigt svart de här åren vad det var som hände.
Och vad står det i den här första SOS-rapporten då, som du har framför dig nu?
Ja, men det är ett samtal då från Carina på BUP i Linköping. Jag lämnar ut efternamn och sånt i och med att det ändå är känsliga uppgifter. Och då har Carina meddelat att jag då är inlagd på BUP sen förra söndagen. Och att situationen är mycket allvarlig. Och då är jag ju inlagd på vuxenpsyk. För det fanns inga platser på barnpsyk. Så jag var inlagd på den vuxenpsykiatriska låsta avdelningen. Och det var ju rum som fängelseceller. Mm. Förstärkta glas, galler för fönstren, ett skrivbord fastskruvat i väggen, en säng fastskruvad i väggen och tjocka plåtdörrar och sen samlingsrum, något gymnastikrum har jag för mig också fanns.
Men vad föranledde till att du blev inlåst på vuxenpsyk där då?
Då har mamma kontaktat socialen då och sagt att hon är rädd för mig och att det ej fungerar mellan mamman och pojken.
Men, och det är liksom första gången hon tar kontakt med,
ja,
med SOS?
Det här är första raderna. Den absolut första kontakten med socialen. Då uppger hon att en ohållbar situation hemma då pojken får kraftiga aggressionsutbrott. varpå mamman är rädd för honom och det fungerar i kommunikationen mellan mamman och pojken.
För det känns ju som att kanske de så gången brukar gå, och nu kanske jag är ute på djupt vatten, men det känns väl som att det borde börja lite stegring, va? Eller? Det känns som att det här är ett ganska hårt första samtal, bara så här. Han måste låsas in nu, och att det inte har föranletts av något annat tidigare liksom.
Ja, verkligen. Och sen blir man ju väldigt chockad. Jag kommer ju inte direkt ihåg det här. Så jag mår ju inte dålig på det sättet. För jag kan inte relatera till mig själv.
Nej.
För att jag minns inte det här. Det här är nästan som att läsa om någon annan. Men det gör ju mig fortfarande arg att socialen fungerade på det här sättet 1994. Hade jag ringt in och sagt att jag är rädd för mina barn, så hade förmodligen jag blivit tvångsomhändertagen. Och att säga kraftiga aggressionsutbrott. Idag så vet man ju att alla barns beteende kommer ifrån arv och miljö. Alltså den miljön du växer upp i. Och jag tror inte det finns några föräldrar som genuint är rädda för sina 8-åriga barn. Jag tror inte det existerar riktigt.
Jag ser ju, samtidigt som du håller upp pappret här, så ser jag ju på baksidan där det står: Joakim började på dagis då han var 1 år, har gått på lekis, detta har gått bra. Om du hade haft så kraftiga aggressionsproblem så att du var tvungen att bli inlåst på vuxenpsyk, så känns det ju som att du var jävligt duktig på att dölja det då från omvärlden, om du bara var liksom utåtagerande mot din mamma.
Ja, idag vet jag ju vad det beror på, för här hade inte mamma börjat med sitt missbruk.
Okej. Okay.
Utan jag tror att det var stora, kraftiga händelser som utlöste det här, så att det gick väldigt från 0 till 100.
Mm. För 1994 då, som den här första rapporten inkom, vet du hur din mamma mådde vid det här läget? Hade hon varit liksom en, ja, inom situationstecken, en normal mamma tidigare? Hur hade det funkat? Liksom med, för då hade ju dina bröder fötts i det här, så ni levde ju tillsammans som en familj.
Ja, men precis. Nej, men 1994 här så hade ju mamma ett missbruk.
Mm.
Och då hade det gått ner sig rejält. Säkert i alla fall 2-3 år tillbaka från 94. Om vi säger 1991 då. Jag tror att det börjar i samband med att tvillingarna föddes. De lösa fragment jag minns där var ju att mamma tyckte om att göra mig svartsjuk på syskonen. Mm. Att medvetet visa och ge dem kärlek medan jag fick sitta och titta på i trappen.
Precis, för då, så som hemmasituationen var, det var ju att din mamma levde med en ny man, som hade, de hade 3 barn tillsammans, och så var du ensam barnet då från mammans förra förhållande. Och kände du att de var mer en familj och att du var exkluderad?
Ja, så har jag alltid känt och nästan känner, eller jag känner det även idag, även om jag anser att Krille då tillhör min familj och min flock och alltid kommer göra det. Men Jacke och Amanda är i stort sett ingen kontakt med överhuvudtaget. Men Krille, sen han fick barn, har ju varit enklare att kunna förstå varann och ha någonting att relatera med varann. Och jag tror att han förstår mig betydligt mer hela uppväxten nu när han också är pappa och vet vilka krav han sätter på sig själv för sin dotter. Men, du har rätt i det. Jag har alltid känt mig utanför, och även om Krille absolut har gjort det bästa för att det inte ska vara så, och Jacke och Amanda många gånger också, men jag har aldrig känt från mamma att jag tillhör hennes familj, utan att jag blev kanske en påminnelse från min biologiska pappa. Ja, men typ som ett minne att ta med sig, fast ett dåligt minne.
Mm.
För jag växte upp hela min uppväxt med att höra att han hade slagit henne, att han var farlig, han var inte bra, han flydde utomlands. Han hade liksom hotat att knuffa ner henne för trappen om hon inte gjorde abort och sådana saker. Så hon hyste ju uppenbarligen väldigt stort agg mot honom. Och då var jag säkert kanske en påminnelse om honom. Jag vet i många fall där det har varit så, när man har ett tidigare barn från en relation, att det nästan blir som ett dåligt minne man tar med sig. Men om jag fortsätter att läsa det här, så ska jag då göra en psykologisk utredning utöver en kvinna då.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Meter Yvonne, en psykolog.
Nu är vi i vuxen. Men jag förstår inte riktigt, för din mamma ringer till psyk och säger så här, jag är rädd för min son. Mm. Du är vid det här läget 7 eller 8.
Ja. Det finns inga platser på barnpsyk då. Alltså,
men du blev omhändertagen direkt.
Ja, de körde in mig och lämnade mig där.
Det känns ju helt sinnessjukt.
Jag vet, det är sånt här som stör mig, och jag har bara börjat här på liksom första noten. Mm. Du kommer att slita av det håret sen hur socialförvaltningen fungerade.
För jag menar, det känns ju som att nu idag då, återigen kanske jag är ute på lite djupt vatten, men det finns ju avlastningsfamiljer och liksom sånt som man kanske, det kanske är steget innan man blir inlåst i det här,
men
fallet
på vuxensik. Men jag tror att det var att det gick så snabbt, att så här, han ska vara bort. Annars så kanske man har kontakt med socialförvaltningen ett par gånger och sagt att nej, men vi vill placera honom i familjehem. Man letar en familj, jag hade bott hemma under tiden. Mm. Här var det ju liksom kasta mig i bilen och köra mig till psyk.
Ja, men då måste ju din mamma fått någon slags psykos som gjorde så här, där hon bara bestämde sig att så här, jag är rädd för Joakim just nu. Han måste bort.
Ja, ja, men det var ju i stort sett så det var. Vidare så står det ju här att i Linköping har de då tagit prover på mig och att det inte föreligger något somatiskt fel, vilket då är fysiska fel.
Ah, okej. Okay. Du är fullt frisk i kroppen så att säga.
Ja. Och enligt Karina så behöver ju inte jag vara kvar på BUP längre efter de proverna då, utan att jag ska placeras i ett familjehem. Och den 14, även samma dag då så jag blir inlagd på psyk, så kommer det även ett fax då från min mamma. Man använder ju fax på den här tiden.
Det är sjukt.
Och då önskar de en akut placering då på ett familjehem.
Okej, så då har din mamma fått rapport om att Joakim platsar inte på BUP. Och då kände hon så här, okej, fast han får inte vara här, så då måste ni sätta honom någon annanstans då.
Ja, det var ju en tillfällig plats i och med att det var vuxen psyk jag var på.
Ja.
Så jag vet inte varför det står BUP, för det är väl barn och ungdom.
Ja, men det kan ju vara under deras regi, fast det inte fanns plats där, så då hade de det som backup då.
Precis. Och här då har det skett en träff då i Linköping där hon Karina då, det är mamma och pappas, eller mamma och Thomas kontaktperson, någon Eva, någon Helena. Och då överlämnas följande beträffande mig då, Joakim Berg som heter på den tiden. Jag tog ju min låtsaspappas efternamn, jag är ju född Karlsson, som är min mammas födelse efternamn och från mormor och morfar. Och sedan när mamma gifte sig så tog hon namnet Berg, varpå jag fick då. Och jag kom ju då akut till BUP i Linköping. Och med var föräldrarna Annika och styrpappa Thomas samt morföräldrarna. Situationen har ju då blivit ohållbar hemma. Mamma var slutkörd. Joakim fick långvariga raseriutbrott hemma. Dessa kunde vara 4-5 timmar. Jag slog småsyskonen. Ska även ha tagit strypgrepp på mina småsyskon. Mamman är mycket rädd för Joakim. På avdelningen har Joakim haft raseriutbrott. Så längst varade dessa i 50 minuter. Det är också en väldigt annorlunda bild av hur mamma beskrev mina raseriutbrott. Enligt henne så var ju de 600% längre. Då mitt längsta där på avdelningen hade varit i 50 minuter. Medan mina enligt mamma var 4-5 timmar.
Har du något minne alls från att du var ett aggressivt barn?
Ja. Jag kommer ihåg att jag kan inte sätta fingret på varför och så. Men jag vet att jag kände känslor i min kropp. Jag kan känna igen sättet och känna känslorna.
Mm.
Även om ångest kanske är svårt att applicera på ett barn, men alltså oro, alltså ledsamhet, rädsla, för mycket känslor in för lite kroppen ungefär. Mm. Jag kan känna igen det på Luna Bell. När hon får för mycket känslor i kroppen kan hon nästan bara ställa sig och skaka. Mm. Och det kanske du känner igen från dina barn också när de kan bli upprörda.
Ja.
Deras kroppar och hjärnor är för lågt utvecklade för att kunna hantera var man ska lägga känslorna. Och sedan då så är jag enligt personalen är jag kontaktbar när jag får utbrotten. Det var jag inte enligt mamma.
Nej.
Enligt uppgifter börjar Joakim må dåligt under hösten 93. Han blev arg och använde fula ord. Efter jul har han mått sämre och raseriutbrotten har tilltagit. Joakim vägrade först att gå till fritids, men sedan har han också vägrat att gå till skolan. Under veckan innan inläggningen var pappan med i skolan. Från BUP har man haft kontakt med Joakims klassförståndare Kerstin. Hon har uppgivit att skolstarten har varit orolig. Joakim har varit omogen och väldigt orolig. Familjen avråddes egentligen från skolstart. I skolan kan det hända att Joakim suger och biter på fingrarna. Han har inte visat någon aggressivitet i skolan. Klassföreståndaren har också märkt en förändring efter jul. Joakim har varit ledsen och förtvivlad. Mamman har endast varit vid skolan vid ett enda tillfälle. Detta då hon lämnar Joakim efter ett besök på BUP under vårterminen. Hon gick inte in i klassrummet. Redan här, om man jobbade på socialen idag, så hade man ju startat en väldigt stor utredning utav min mamma.
Mm.
I och med att skolan beskriver mig som förtvivlad. Mm. Ledsen och förtvivlad.
Mm.
Och ett barn blir ju inte ledsen och förtvivlad utan anledning. Det kan ju bara rända förälder och människa skriva under.
Mm. Ja, verkligen så är det.
Så det är så obehagligt att mamma bara då kan ha lämnat bort mig. Fast det finns då tecken att jag har varit rädd. Jag har varit orolig, förtvivlad och ledsen. Att man inte undersöker var kommer det här ifrån? Varför mår det här barnet så dåligt? Och enligt de här uppgifterna så börjar jag då må dåligt under hösten 93. Alltså 5 månader ish innan jag blev satt då på psykiatriska avdelningen.
Mm.
Och att man då från socialens sida inte, vad var det som hände där under hösten 93?
Mm.
Vad var startskottet? Det görs ingen utredning på det.
Men finns det någon notis om liksom din mamma eller någonting om hur hon agerade eller hur hon var? Utan allting, all utredningsarbete fokuserades på dig?
Ja, på mig. Det kommer senare sen, men det är jättelångt fram.
Ja. När de kanske börjar ana oro då, eller?
Ja, men precis. Jag kommer till det.
Mm.
Men det var ohållbart, berättar de då. De tror att något kan ha hänt på fritids. Joakim har sagt någonting om mörka rum. Och han har antytt att någon har petat honom i stjärten.
Oj.
Enligt min mamma då.
Okej.
Och jag känner igen det här med mörka rum och att någonting har hänt och jag vet att jag mår dåligt. Men jag vet inte om det är en fantasi min mamma applicerat i mitt huvud för att skjuta undan ansvaret att det är någonting annat som har hänt.
Mm, att det inte är någonting som är hemma utan det har hänt på fritids.
Det har hänt på fritids, ja.
Mm.
För mamma har ju även antytt då till psyk att morfar kan ha gjort saker med mig.
Mm.
Vilket är helt sinnessjukt. Det är hennes egen pappa.
Mm.
Att man har använt sig av saker här allt för att skydda dels sitt missbruk och dels vad det är som har hänt.
Mm.
För jag har ju fragmatiska minnen av vad mamma har sagt till mig. Alltså så här one-liners.
Mm.
Och det är ju att när du kommer hem idag så kanske inte mamma finns längre.
Mm.
Det är ditt fel om mamma inte lever längre. Du är dum emot mamma.
Mm.
Och sådana grejer. Och jag tror ju att skulle man gå in för att fucka upp ett barn så är det ju inte så svårt.
Nej, men hon har ju gaslightat dig under flera månader.
Precis.
Eller eventuellt år då.
Ja, en psykisk tortyr nästan. Ja. I och med att har ju hänt grejer som även har varit fysiska. Att hon lurar mig och stoppar ner fingret i en lampa som inte hade en glödlampa som var på. Så jag fick en stöt.
Mm.
Sticka nålar i huden för att bevisa att det kommer blod. Liksom när hon har varit som mest uppe i det blå på tabletterna.
Mm. Men den här... Extra pappan som hon levde med då, eller mannen som hon levde med som var din extra pappa, har han sagt någonting eller såg han någonting eller var han också missbrukare eller hur såg den relationen ut?
Han har ju haft alkoholmissbruk och så, men jag har inget så här jättedåliga minnen ifrån honom. Alltså han var ju den vettiga utav de två, alltså helt klart. Mm. Och det var ju han som fick vara med mig i skolan. Mm. Det var han som bodde på vuxenpsyk med mig, det var ju inte mamma.
Nej.
Sedan då mamman varit på avdelningen har Joakim inte fungerat. Alltså nej. På den psykiatriska avdelningen. Och då, här blir jag ännu mer bara, men snälla, när min mamma kommer så fungerar inte jag. Bör man inte dra alltså, de största varningssignalerna någonsin? Vad är det mamman har gjort emot barnet?
Men då blir du livrädd då i princip när mamman kom?
Ja. Mm. Tillsammans med styrpappan har det gått jättebra.
Mm.
Styrpappan har största delen av tiden legat inne med Joakim, precis som jag beskrev innan, och det är så jag kommer ihåg det också.
Mm.
Och styrpappan har hanterat Joakims aggressionsutbrott på ett väldigt bra sätt.
Mm.
Joakim har regrederat mycket, och det är ju att man
går tillbaka i
utvecklingen. Mm. Befinner sig på 3-4 års nivå.
Oj, det är hälften av din aktuella ålder här.
Ja, och jag pratar genom en björn. Jag pratar alltså inte med ögonkontakt och med mig själv, utan...
Du har en björn framför dig som pratar.
Ja, och det här är ju så jävla hemskt. Alltså, det är ju som taget ur en film att det sitter ett litet barn.
Ja, jag ser jag får rysningar. Jag ser framför mig hur du sitter i ett hörn, helt förtvivlad och liksom inte kan kommunicera utan pratar genom ett björn. Och så kommer din mamma så blir du jätterädd.
Precis, som i tredje person också.
Ja.
Att jag kallar mig själv mitt eget tilltalsnamn, fast det är björnen som säger det.
Mm.
Och sen så står det att jag är mycket ledsen.
Ja.
Och här, alltså, det är så tragiskt hur man inte har ifrågasatt föräldrarna.
Mm.
Om ett barn befinner sig på hälften, alltså det är inte lite så här, han är något år efter i utvecklingen.
Precis, han ligger lite efter med engelskan.
Precis, utan han är 8 år på en 3-åringsnivå.
Ja.
Och det är ju lika mycket som Leonella.
Mm.
Hur gammal är din son?
Han fyller 9, så han är typ...
Men det är ett jättebra exempel.
Ja. Ja.
Det är som att din son skulle utvecklingsmässigt vara de Leonella.
Ja.
Och förstå skillnaden mellan de två när du ser dem leka.
Ja.
Alltså det är ju helt bisarrt att ingen då lyfter på locket och bara...
det är något som är fel här.
Ja, i och med att de då gjorde ju en utredning och det föreligger fortfarande då, eftersom mamma säger det är något fel på honom, ni får ta mer tester.
Mm.
För mamma har ju krävt här att man ska ta mer tester på mig.
Mm.
Men det föreligger fortfarande inget somatiskt fel liksom i fysiken eller någonting.
Men gör man liksom någon slags psykkoll här? Eller hur funkar det med barn?
Ja, det kommer till det. Jag har inte påbörjat den här än. Utan de har bara gjort tester ifall jag ska ha liksom några fysiska åkommor. Att det beror på fysiskt att jag blir så arg och sånt.
Men de hittade inga blåmärken eller brännmärken. Det var ingen sån misshandel hemma.
Nej, jag tror inte det var där de tittade efter heller. Utan mer hur jag funkade på en somatisk nivå.
Mm.
För här vill de ju att mamma ska ta hem mig igen. Att det är väldigt snabbt in på att skicka någon till familjehem vid en första kontakt med socialen.
Mm.
Men då säger mamman att hon vågar ju inte ha mig hemma.
Nej.
Och man har försökt att diskutera en eventuell assistentkurs hemma.
Mm.
På grund av mammas rädsla och svårighet att hantera Joakim. De skriver också här att relationen mellan Joakim och mamman är störd.
Oj.
Ja, det står där svart på vitt. Störd är till och med beskrivet som det i andra stycket om du ser längst ner.
Relationen mellan Joakim och mamman är störd. Undrar vad de menar med det då?
Ja, och att man inte utreder det mer när man slår fast det på det sättet.
Ja.
Och sedan så står det kort här att jag har astma och att jag får problem då på vår och sommar.
Mm, det har du ju fortfarande.
Ja, lite försvar för mina snörvlingar i podden här, att det faktiskt finns. Och jag just nu går då på Bricanyl.
Mm.
Och av de kontakter Buppa haft med familjen har det framkommit att enligt mamma så måste jag placeras utanför hemmet. Hon går alltså inte med på att
ta hem dig.
Nej. Och att ha assistenthjälp, att ha jourfamilj på helger, att ha en jourfamilj man kan bolla med. Hon har avslagit allt som inte rör att jag ska plockas från hemmet och sättas någon annanstans. Och det är också varningssignaler att hon vill inte släppa in någon som kan se hur det gäng.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den ligger till.
Nej, precis. Det känns ju som alla förnuftiga föräldrar gör vad som helst för att barnet ska kunna vara hemma och är snarare rädd att SOS ska ta barnet. Här är det precis tvärtom. Här vill ju hon att SOS ska ta dig så att hon slipper.
Ja, precis. Och nu kommer de då undersöka placeringsmöjligheter.
Men går de med, alltså går de med på det då? Är det så där, lyssnar man direkt på mamman då? Så bara, vi måste skydda mamman. Eller tänker de, tror du att de tänker så här, eftersom relationen mellan dig och din mamma är störd då, som de har skrivit, att så där, det är nog bra för Joakim att inte vara hemma. Tror du att de har det i åtanke, eller känns det som att de bara sätter mammans rätt först?
Det var ju mycket så att det var föräldrarnas rätt för och inte barnens. Socialförvaltningen jobbar ju på ett helt annat sätt idag. Och mamma avböjer då kontakt med socialkontoret den 15. Hon vill undersöka själv familjehem. Och det är också sinnessjukt. Ja, det är jätte. Hon känner ju inga familjehem.
Ska hon börja ringa runt och bara, hej, kan ni ta min son? Eller vadå?
Ja, men då är det ju det här mammas kontrollbehov. Att sätter man mig i en familj som inte hon kan styra på det sättet. Jag vet inte var hon hade tänkt och sätta mig. Och den 15, den här noteringen som är gjord, så besöker då mamma för nästkommande dag tillsammans med min styrpappa socialkontoret. Och där berättar mamman om situationen kring mig. Och de uppgifter som BUP har lämnat över, att de överensstämmer med min mammas berättelse. Och det är inte fullt möjligt nu, i nuläget, att ha Joakim hemma. De försöker samtala om placeringsalternativ. Och överens om att undersöka ett placeringsalternativ på ett akut- och utredningshem. Oasen i Aneby.
Mm-hmm. Är det någon slags...
Ja, då ska man ju utreda om jag är psykiskt sjuk liksom. Vilket också är så här. Barn i den åldern är inte psykiskt sjuka, utan beter sig barn i den åldern annorlunda, och det inte föreligger några somatiska liksom fel på barnen eller att de har supertunga diagnoser, så beror det ju liksom på miljön hemma. Framförallt när barnet är oroligt, ledset och förtvivlat.
Ja.
För då betyder det ju att barnet har ju känslor. Det är inte så att barnet får aggressionsutbrott och slår sönder saker och stryper någon och var på är glad efter en halvtimme. Exakt. Och inte kan känna att här har jag gjort något fel.
Nej.
Utan vi har ju ett barn som gråter, ett barn som är förtvivlad.
Det var första arket av den här luntan. Ja. Så vad blir det då? De kör dig till den här oasen och gör en...
Nej. Agneta från Oasen hör av sig att det inte finns några platser. Det är överbelagt. I övrigt delar det att det tidigare arbetat med barn med liknande problematik. Plats kan eventuellt erbjudas om 14 dagar. Från BUP har det då meddelats att Joakim snarast bör skrivas ut därifrån. Familjen ser ingen möjlighet att kunna ta med honom hem. en plats på barnhemmet Vårsol i Jönköping skulle kunna erbjudas. Det är så jävla sjukt alltså, att det är ett barnhem som är på tapeten.
Nej, men jag tänker ju bara så, jag får ont i magen för jag tänker på mina barn. Tänk den osäkerheten som du måste ha känt då som sjuåring i det här fallet. Alltså där, jag får inte följa med mamma, jag får inte åka. Sen så vet jag inte hur medveten du är om de här samtalen som de vuxna eventuellt har ovanför ditt huvud. Men ändå att liksom känna, ja, du är ju inte välkommen någonstans här.
Nej, nu kommer det göra ont i dig. Mamma ville då ha det här barnhemmet Vårsol, men när hon får veta att det är under förutsättning att man måste vistas med mig där under en vecka, då är familjen därmed inte intresserad av barnhemmet.
Nej, varför hon inte ville vara med dig där då?
Alltså det här är ju helt hemskt alltså.
Ja.
Och samtliga jourhem i länet är också överbelagda. Efter flertal samtal och då har man fått kontakt med familjen Roine och Margot Pettersson i Ödeshög.
Mm.
De har ju du pratat och träffat.
Ja, de har jag träffat.
Ja, för de var ju med i familjen Lundell-serien. Och familjen har då rekommenderats utav socialförvaltningen i Mjölby. Och Margot och Roine har erfarenhet av familjeplaceringen sedan många år tillbaka. De har en 18-årig pojke som är placerad från Skogås och är hemma på också en 6-årig flicka samt en 20-årig son. Familjen har ytterligare två vuxna söner som har lämnat hemmet. Och Margot och Roine är då villiga att ställa upp med en akutplats. Det diskuteras en tid mellan 2-3 veckor.
Att du får plats om 2-3 veckor eller att du får vara där i 2-3 veckor?
Ja, för jag har kraftig pälsallergi och familjen har en hund. Så det är inte bra för mig om jag är där mer än 2-3 veckor. Och det är plus också sinnessjukt.
Plus att du har astma också.
Ja, jag menar det.
Men din mamma skickade ju hellre dit och att du mår asdåligt och eventuellt hostar ihjäl dig än att hellre ha dig hemma.
Ja, och det är ju helt sjukt hur långt det har gått på den här listan. Så här, men vi har hittat ett ställe, men du måste vara med din son där. Nej, men då vill jag inte.
Nej, men i det här skedet så är det så här, barnpsyk har ingen plats. Vuxenpsyk vill skriva ut dig. Den här oasen har inte plats. Det här familjehemmet där din mamma måste bo med dig är inte aktuellt, för din mamma vill inte bo med dig. Hemmet är absolut inte aktuellt. Och då är det Roine och Margot som bara är kvar. Och de har hund och du är pälsallergiker. Men det är fan där du får vara.
Ja.
Det är så jävla pissigt.
Det är jättesjukt det här. Alltså mamma försöker ju verkligen skicka mig på ett barnhem. Alltså ungefär som i filmen när man lägger liksom ett barn i en låda utanför dörren.
Ja, hade hon kunnat göra det och bara dragit. Det finns ju sådana luckor på typ brandstationer i flera olika länder där man kan lägga oönskade barn eller om man inte kan ta hand om barnet. Och så fixa dem liksom med adoption och sånt. Hade det funnits i Sverige så hade hon ju lagt dig där när du var 7.
Utan problem utifrån det man läser. Alltså verkligen utan problem. Men förstå om våra barn skulle liksom visa tecken på att må dåligt. Och vi bara, nej, jag har inte tid.
Nej, jag pallar inte det här.
Nej, jag pallar inte. Då, alltså ni får ta barnet ensamt. Liksom. Jag orkar inte åka ner till Jönköping och ligga på ett barnhem.
Men under allt det här som hände så hade hon ju fortfarande 3 barn hemma.
Ja.
Blir de påverkade av det här alls? Alltså är någonting av hennes beteende gentemot dig, har det skett gentemot de andra barnen också? Eller har de alltid blivit väl omhändertagna?
Inte väl, alltså skulle jag absolut inte säga. Men jag tror inte att de gaslightade dem på samma sätt. Och sen var inte de tillräckligt gamla för att informationen de får ska skada på det sättet.
Nej, precis.
För att det kom ju i slutet utan 93. Jag tror ju processen som barn för en förståelse och känna liksom rädsla går ju ganska snabbt uppåt efter 5.
Mm. Precis, och här var ju tvillingarna var ju bara 2 år här ju.
Precis, yngre än Lionel. Så det är ju väldigt svårt att förstå då.
Ja, man blir alldeles svettig ju när man läser det här. Men vad hände sen då? Var det Margot och Roy? Tänk att det finns sådana människor ändå.
Som ändå ställer upp. Ja, det är jättefint.
Ja, det är ju faktiskt helt fantastiskt. Men vad körde de hem dig till Margot? Kommer du ihåg när du kom in där första gången?
Ja.
Hur kändes det då?
Läskigt, jätteläskigt.
Mm. För de hade dels massa äldre barn. Alltså det vet ju jag. Min son som är fyller 9 då. Alltså han skulle ju inte vilja hänga med 20-åring och en 18-åring. Alltså det hade ju varit ganska läskigt ju.
Jätteläskigt.
Ja. Och så det och helt nya då vuxna förebilder såklart. För de var ju gamla, de var väl pensionärer vid det här laget.
Nej, inte riktigt, men de var ju äldre och du har ju träffat dem.
Ja.
Om man räknar 20 år tillbaka, vad kan Roine vara i för åldern nu? Träffar honom 75 eller
så? Ja, det måste han ju vara. Närmare 80 kanske. Så jag menar, det var nog
55-60-åringar.
Ja, och de hade ju en 20-åring och två vuxna barn som har flyttat ut. Så det är klart att de var mycket äldre.
Ja, betydligt äldre än mamma och min styrpappa Thomas. Mm. Men då har jag fått veta här att jag inte får komma hem.
Mm.
Vilket gör mig väldigt orolig. Styrpappan får följa med mig till familjehemmet.
Ja, din mamma följer inte med och lämnar dig.
Nej.
Nej.
det är helt otroligt. Men hon tvingas sen att komma och hälsa på och liksom integrera med mig.
Finns det någon notis om hur hon beter sig?
Nej, men hur jag beter mig när mamma väl kommer till familjehemmet, då blir jag betydligt oroligare.
Mm.
Och före placeringen så har det då bestämts mellan familjehemmet och min mamma att mamma då skulle besöka mig på måndag förmiddag. Då mamman har mycket svårt att hantera Joakim bedömdes detta inte som lämpligt. Istället ändras detta så att mamman och pappan utan de små barnen besöker Joakim på måndag kväll. Då föräldrarna lämnar familjehemmet får Joakim också en del utbrott. Han är mycket ledsen. I samband med avskedet från föräldrarna talade Joakim hela tiden om att han ville åka hem. Upprepar detta sedan föräldrarna har åkt. Under tiden kastar Joakim blomkrukor i golvet samt en del porslin. Det här kommer jag ihåg faktiskt.
Gör det?
Ja. Men ingenting gick sönder. Och det står faktiskt här också. Jag kommer ihåg det.
Mm.
Att så här, vad fan gick det inte sönder för? Joakim reagerar otroligt snabbt. Från BUP har det också påtalats risken att Joakim kan skada sig själv. Han behöver därför vara under uppsikt hela tiden.
Mm.
Och sen har ju då familjehemmet ett telefonnummer de kan ringa under helgen ifall något skulle hända.
Ringde din mamma?
Nej. Men de har då ett samtal efter helgen med Margot Pettersson, familjehemsmamman.
Mm.
Och enligt Margot har det ju under helgen gått bra ändå. Jag har inte fått några utbrott och söndagen var helt lugnt. Jag har däremot dragit mig undan och krypit ihop i ett hörn. Lagt mig i och under sängen och tagit min napp och velat vara i fred.
Mm.
Napp.
Du hade napp när du var 7-8 år då.
Ja, jag ska fylla 9.
Ja.
Och det är också så här tecken att sociala inte har reagerat att så här...
Din utveckling är ju helt åt fanders.
Ja, alltså mina barn, Luna Bell slutade med napp ett par månader innan hon var 3.
Mm.
Och så lämnade hon över nappen i samband med sin födelsedag. Vi var ju sypen då.
Ja, ja, precis.
Så vi var hälsa på Lollo och Bernie och sen gav hon nappen.
Mm.
Jag ligger alltså nästan 6 år efter Luna Bell.
Men här, om du är 9 år så ska du ju börja trian.
Det stämmer, för jag började trian i familjehemmet.
Precis, och det är ju precis som min son. Han ska ju börja trian nu. Jag menar, om han hade haft napp, då hade det varit någonting som var jävligt fel.
Ja, väldigt, väldigt fel.
Men jag menar, gick du i skolan? Minns du att du gick i skolan här? Eller var du hemma hos Margot och Roine hela tiden? Eller vad hände?
Men det kommer komma här. Jag kommer ihåg ganska väl ändå. Jag vet ju att jag... Det här var ju mitt i... alltså andra klass.
Mm.
Februari andra klass. Och sen har det ju sommarlov i juni.
Mm.
Så jag vet att jag gick färdigt i Vadstena. Den här terminen. För att sen börja höstterminen 94 då. I samband med att jag fyller 9 år i tredje klass där. Men under helgen då så... Har jag pratat om föräldrarna och blivit oroligare.
Mm.
Mamman har berättat för Margot att Joakim har stuckit sig med nålar i benet. Och visat att han inte har känt någon smärta. Det här kommer jag faktiskt inte ihåg. Alltså att det här fanns i text.
Nej.
Redan här, varför i helvete skulle jag själv sitta och sticka mig med nålar?
Mm.
Och hur vet hon det? Så att hon var och tittade på.
Mm.
För det kan ju inte vara så att hon bara såg nålsticken. Hon måste ju, för hon försäger ju sig själv. Mm. Hur vet hon då att jag inte har visat att jag känt någon smärta om hon inte så när hon gjorde?
Mm, precis.
Jag visste faktiskt inte att det här fanns dokumenterat. Jag trodde att det här bara var i mitt minne. För jag har ju beskrivit i min självbiografi hur mamma ombad mig att sticka mig med nålar för att visa att det kom blod. Mm. Att jag inte var en alien eller att jag inte var Satans son.
Mm.
Att jag blödde rött blod liksom. Mamman har också sagt att hon har fått söka sig till akuten på grund av att Joakim har slagit henne.
Och det finns inga...
Nej, det står här också. Det finns inga journaler på det.
Nej, så det har ju inte hänt då.
Men hur jävla korkad är man?
Ja.
Ska man ljuga så kanske det inte är så jättesmart och ljuga om någonting där...
Som
de...
går att kolla upp ganska enkelt.
Ja.
Men att inte det har tänts varningssignaler hos SOS är ju märkligt.
Vet du varför hon säger det här?
Ja, det är för att om du skulle ha skador på din kropp så finns det en förklaring till det.
Precis, och här börjar ju förmodligen bli på tal att det ska ju vara en väldigt kort placering.
Mm, precis.
Och mamma har ju då fått information från Margot att men nu är det ganska bra, han är väldigt lugn och så.
Och då måste hon stegra hela tiden.
Precis, då måste hon stegra för att jag inte ska få komma hem. Mm. Och då helt plötsligt har hon varit på akuten. Men det sa hon inte i första kontakten med socialen. Det fanns inte överhuvudtaget.
Nej, för det hade hon ju sagt. Jag är jätterädd för Joakim. Han har skickat mig till akut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Den flera gånger han har slagit mig, men det kommer ju först nu.
Ja.
Så det är ju en efterkonstruktion.
Ja, och det känns ju som att i och med din son är i samma ålder jag var och din fru Mickis måste vara i ungefär min mammas ålder.
Mm.
Och det känns ju som att din fru är betydligt starkare än eran son om det skulle bli någon utväxling emellan.
Om det skulle bli handgemäng så tror jag att hon vinner.
Ja, det är det jag menar. Att ingenting min mamma säger går ihop överhuvudtaget.
Nej, men var du ett gigantiskt barn så att säga. Det finns ju, min sons klass ser ju väldigt olika ut. Där finns det ju de som är väldigt späda och små och så finns det ju de som är... Fan, den där liran måste ju vara hur gammal som helst. Så det finns ju ett stort spann där, menar jag. Men du var ganska liten som...
Jag var jätteliten. Ja. Alltså, jag var under medel i längden.
Ja.
Och jag var långt, långt under vikten. I och med att jag... Ja, det kommer senare. Jag åt med händerna och jag åt väldigt lite.
Ja.
Och det känns ju som att så här, när hon får informationen att så här, men han mår bättre, då blir det så här panik. Men han sticker sig med nålar också. Han känner ingen smärta. Nej. Det är något fel på ungen.
Ja.
Han måste bort. Han är farlig. Hon beskriver ju mig nästan som de här skräckfilmerna som jag har beskrivit i min självbiografi som hon tittade på.
Mm.
Att det är Satans unge som kan liksom sitta och sticka mig i skinnet, ha svarta ögon och inte känna någonting.
Mm. Precis.
Jag måste nästan kolla upp det till nästa podd om det finns någon film där något barn gör det här.
Säkert.
Något från Omen-filmerna.
Ja.
För jag har ju hittat andra referenser som mamma har plockat direkt ifrån filmer.
För hon var ju, inte besatt, vad har jag ingen aning om. Men ni kollade ju, hon tvingade ju att se på skräckfilm.
Hon var besatt av skräckfilmer.
Ja.
Och det var det enda hon tittade på. Ofta så tittade hon på dem i samband med någon har tagit tabletter. Vilket inte är så det är jättebra liksom.
Nej, fy fan, det måste ju varit sjukt läskigt.
Ja, och när hon blir rädd då drar hon med sig mig i det. Det är ju inte konstigt att det har blivit kortslutning i huvudet på det här barnet.
Nej, men tänk om jag skulle sitta och titta på alltså, grova skräckfilmer med min son som är 9. Alltså han hade ju bara så här, han hade inte vågat se någonting. Tänk om jag tvingat att se honom. Det är ju fan, det är ju tortyr.
mina första filmer jag kommer ihåg jag tittade på. Om jag skulle fråga mina barn när de blir äldre sen, då kanske det är Paw Patrol. Det är väl där minnet börjar stanna. Babblarna är man ju alldeles för liten för att komma ihåg. Men Paw Patrol, lite Disney-filmer och sånt. Min första film jag kommer ihåg att jag tittade på, det var Djurkyrkogården.
Fy fan, den är så jävla vidrig.
Ja, och den här scenen då när barnet ligger under sängen och skär av hälsenan på gubben rakt av. Och just det läskiga är ju att det är ett barn i den filmen som beter sig annorlunda. På samma sätt applicerar mamma. Den andra filmen jag såg och kommer ihåg är Omen.
Också en läskig unge.
En läskig unge, det är satans barn som föds till en familj och han börjar bete sig annorlunda. Familjen måste liksom göra sig av med honom. Mamma gör ju egentligen på samma sätt. Jag tror ju här att i hennes huvud, utan att säga det till socialen, att det är något fel på ungen. Det är satans unge typ, han måste bort, han är farlig. Och jag tror inte att hon förstår att hon har förstört min hjärna till den grad att det är hon som ligger bakom det här. Utan jag tror att hon har skapat någonting från de här filmerna hon har tittat på. Och sedan så påstår då mamma att jag skadat mormor också. Man kollar inte med mormor.
Nej.
Inte överhuvudtaget har man ringt till mormor.
När är det här daterat, det som vi pratar om nu?
21 i andra, alltså ungefär en vecka efter första kontakten.
Ja, så det har ändå skett snabbt allting.
Ja.
Du har hunnit ligga inne på vuxenpsyk. Du har hunnit...
Men det här är då anteckningarna när de gjordes. Så det kan varit ett längre spann. För jag tror att jag låg inne över en vecka på psyk. Det här är bara när själva anteckningen gjordes.
Ja, precis.
Men, och enligt mamman då, vidare har jag tagit strypgrepp på småsyskonen, säger hon igen då. Och Margot har ju blivit väldigt oroad av det mamma har sagt. Och det är ju självklart när hon har ett eget barn på 6 år.
Såklart.
Och mamma beskriver att jag sticker mig själv med nålarna och inte känner känslor och inte känner smärta. Och försöker strypa av mina syskon.
Händer det någonting våldsamt från din sida, vad du har läst i familjehemmet? Förutom att du kastar grejer?
Nej.
Nej.
Och det var direkt när jag kom dit också. Ja. Det står ju att resten av helgen gick ju bra. Enligt de uppgifter som BUP har fått in då för Margot så har bara mina utbrott kommit i huvudsak i samband med mamman. Mamma, varför gör ni inte en utredning? Det är ju bara en enda person som orsakar mina utbrott. Margot har ett annat sätt att hantera Joakim. Därmed bedömdes det att det inte finns någon fara för henne eller hennes familj. Mamman har också tagit upp misstanken att Joakim skulle vara utsatt för något form av övergrepp. Detta skulle ägt rum på fritids. Av det som framkommit har detta inte bedömts varit någon primär orsak till Joakims nuvarande situation.
Nej.
Och sedan så överenskommer att någon Helena ska medfölja vid föräldrarnas besök. Ett förslag till ersättning kommer då lämnas till familjen. Carina, någon annan socialhandläggare här, har då till Margot framfört att en barnläkare borde titta på mig i slutet av veckan. Någon läkare borde lyssna på mig på grund av astman jag har i familjehemmet med hunden där.
Det var ju snällt.
Ja, det är snällt att de kollar upp det i alla fall.
Men börjar SOS misstänka lite här då att mamman kan vara en del av problemet eftersom man vill att en handläggare ska vara med när mamman är med?
Jag vet faktiskt inte. Och här enligt då Yvonne som är psykiatriker på barn- och ungdomspsyk så har hon träffat mig 3 tillfällen. Hon har en god bild av min situation. Däremot anser hon att mammans förmåga inte är utredd.
Så nu börjar de då misstänka.
Men de lyssnar inte.
Nej.
Här uttrycker en psykolog där till socialförvaltningen men de gör ingen utredning.
Nej.
Medicinerar mamma? Hennes fråga. Hur mår egentligen Joakims mamma? Är hennes förhållande till de andra barnen likadant som med Joakim? Behandlar hon dem på något annat sätt? Hur ser familjens nätverk ut? Här har hon ställt flera väldigt skäliga frågor som ifall socialförvaltningen hade lyft på så kanske jag hade räddats från väldigt mycket trauma och smärta i mitt liv.
Ja, där känns det som att du kom i kontakt med den första vettiga person, förutom Margot och Roine då.
Ja, hon ställer inte en enda fråga om mig, utan alla frågor riktas då emot min mamma.
Mm.
Och enligt Yvonne så fungerar jag bra med styrpappan. Och Yvonne har även sjukskrivit Thomas så att han skulle kunna vara med mig då på den här psykiatriska avdelningen som jag låg på. Enligt Yvonne så är jag djupt deprimerad och jag kämpar för att vara nära min mamma. Och jag känner en oro för min mamma. En mycket stor oro för mamman.
Mm. Det är för att hon hela tiden har sagt att hon eventuellt ska ta livet av sig och det är ditt fel.
Och mamma har ju sagt att hon aldrig har försökt hänga sig i garaget. Hon har sagt att hon aldrig på något sätt har sagt till mig att de mår dåligt. Hur kommer det sig då om du får läsa den här raden här? Det näst sista stycket där, om du kan läsa upp det för lyssnarna.
Joakim är deprimerad. Han kämpar för att få vara nära sin mamma. Joakim är mycket orolig för mamma. Han är rädd för att hon ska ta sitt liv. Joakim är inte förvirrad, inte psykotisk. Han behöver inte terapi för egen del. Han är en begåvad pojke.
Obehagligt att här görs fortfarande ingenting.
Nej.
Här är utrett att jag är inte psykotisk. Jag behöver inte ens egen terapi och jag är inte förvirrad. Alltså hon bedömer då, han har inte hittat på de här sakerna, han är inte förvirrad. Och jag beskriver då 8 år gammal att jag är rädd för att mamma ska ta sitt liv.
Mm. Det har inte du hittat på själv, utan det har ju kommit från någonstans.
Ja. Det här har jag faktiskt inte läst någon gång. Så det här blir verkligen som en befrielse för mig.
Mm.
Någonting som mamma påstått att jag ljugit hela mitt liv.
Mm.
Någonting hon har försökt trycka på syskonen att det aldrig har hänt.
Mm.
Här liksom står det svart på vitt. Jag var inte förvirrad. Jag var inte psykotisk. Och jag var rädd för att hon ska ta sitt liv.
Mm.
Men ändå gjordes ingenting. Och på BUP har jag talat om min ilska. Jag har talat om min oro för mamman. Och jag är också rädd för mig själv när jag blir arg. BUP har ingen misstanke om att det har hänt något övergrepp på Joakim. Denna misstanke har framförts av föräldrarna som mamma. Frågan bör dock följas upp. Joakim har själv inte talat om något som tyder på att han skulle vara utsatt för övergrepp. Och det här är så läskigt för att jag har ju minnen från ett övergrepp. Alltså mörka rum och samma grejer.
Mm.
Men i och med att jag var så liten och har mamma tryckt in i mitt huvud om och om igen en historia för att skydda sig själv, så borde det väl, alltså rent på en psykisk nivå, att man skapar sig ett minne som inte existerar till slut.
Mm.
Det går väl om man börjar gaslighta ett barn väldigt tidigt att ändra dennes världsbild och sin egen bild över det man upplever. För det är väl där gaslighting går ut på.
Mm.
Det gör man ju även i förhållandet vuxna människor där den ena parten får den andra parten att tvivla på sin uppfattning hur man upplever saker, va? Och hur saker går till.
Man ger ju små hintar hela tiden eller liksom förvirrar den andra personen. Liksom gömmer saker och sen så, ja men jag sa ju att den låg där hela tiden. Alltså man gör ju den andra parten förvirrad helt enkelt. Och att den tappar verklighetskonceptet helt enkelt.
Så det är ju där jag tror, tänk om jag aldrig har varit med om det som jag har trott i hela mitt liv.
Mm.
För att det är en gaslighting för att täcka någonting hon har gjort emot mig.
Mm.
För det är ju väldigt mycket att skylla på fritids. Det är jag, det är annat, det är skola. Det är ju aldrig hon själv någon gång.
Nej. Hur länge stannade du hos Margot och Roine?
Totalt.
Mm.
Till jag var 14 år.
Ja. Så i?
6 år ungefär.
På heltid?
Ja.
Så din mamma kämpade för att inte du skulle komma hem på 6 år?
Ja. Jag tänker väl att lyssnarna får väl bedöma ifall de vill ha fler delar du och jag kan köra.
Det sjuka är, vi har gått igenom 3 papper.
Nej, vi är på sida 5. För
det är dubbelsidor.
Det är dubbelsidor.
Vi har gått igenom 5 sidor av väldigt, väldigt många. Så vi kan väl säga så här, vill ni fortsätta att höra Jockes SOS-pappers historia och om du orkar så kan vi ju göra det här till en liten följetong.
Ja, De får ju säga om de tycker det var ett intressant avsnitt helt enkelt. Det beror ju mycket på dem. Ja. Och jag hoppas väl där, eftersom jag tycker det är väldigt intressant att gå igenom, oavsett om det handlar om mig eller inte, för att det här ställer en viktig fråga liksom för mig. Mm. Hur man hanterar barn.
Mm. Exakt.
Man pratar mycket om kriminella unga människor. Man pratar mycket om unga som har hamnat snett, som beter sig illa på internet och sånt. Men i slutändan är ju vi föräldrar som ser till om våra barn hamnar snett eller inte. Vilka verktyg vi ger dem till att kunna vara vuxna. Och det är där jag vill belysa verkligen med den här filmen.
Mm.
Att först utsätts barnen för trauma. Sen blir de äldre, släpps ut någonstans. Och så får de skulden utav samhället att de är problemet. Men det är ingen som belyser varför de hamnade där de gjorde.
Nej. Det är så jävla viktigt att som förälder ha liksom det här skyddsnätet så att man kan fånga upp barnen.
Och verkligen ge dem förståelse och förmågan till varför man ska vara snäll mot andra, varför man inte ska döma andra, varför det är viktigt att säga förlåt.
Mm.
Alltså ge dem förståelse för situationer de är med i, lära sig hur deras känslor fungerar och vad de känner, bekräfta vad de känner.
Ja, fan vad tungt ju. Och det känns ju som att det är till och med nyheter för dig som ändå har liksom kollat igenom de här papperna. Men när man lusläser dem så kommer det fram nya saker hela tiden.
Ja,
tänk då vad som finns i den här bibban av papper.
Ja, jag tror ju helt klart, alltså bara det här lilla jag läser så är det ju verkligen underlag för en film.
Ja.
Och jag vet ju hur den här bibban slutar och det är det värsta utav allting.
Mm.
Alltså du kommer inte kunna sova när jag kör sista sidan, för jag vet vad som står på sista.
Ja, men det tar vi inte i det här avsnittet.
Utan ett annat.
Ett annat. Tusen tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas att det här har ändå gett lite mer insikt och att det har varit en god timmes lyssning, även om det har varit hemskt. Tusen tack och vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bäst.